Som det kanske hörs så har jag inte varit helt kry i veckan, men nu är det bättre. Men därav min begränsade medverkan och delaktighet i församlingsdagen igår. Men nu har jag laddat här med halstabletter och vatten, och Daniel är beredd på mute om hostan kommer. Är det bättre så? Så, är det bra? Idag så kommer jag att predika utifrån tre stycken bibeltexter. Och jag tänkte att jag för ovanlighetens skull skulle läsa alla tre från början. Eller jag tänkte att jag läser två och så återberättar jag en. Och sen så tänkte jag att ni får vara med och gissa rubriken för den här prediken. Om ni kan se liksom temat i de här texterna. Vi börjar med första Mosebok. Kapitel 4, vers 3-10. Där står det så här. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du ska råda över den. Kain sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, det vet jag inte, ska jag ta hand om min bror? Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Det var väl en lätt och uppmuntrande inledande text så här på upptakten när vi ska liksom peppa för terminen. Ja, jag kände det. Får välja något som är liksom extra taggande så. Vi tar nästa text. Den är från Matteus 12. Där står det så här, vers 46-50. Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sa till honom, din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarade honom, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmel vilja är min bror och syster och mor. Kanske lite lättare text än den andra, men jag tycker att den är lite svår den också. Så har vi den tredje texten. Tänker jag att jag tror att alla här inne har hört den både kanske 1 och 10 gånger, så därför återberättar jag den lite kort. Det är berättelsen om den förlorade sonen som finns i Lukas kapitel 15. Det är ju berättelsen om en pappa och två söner där den yngsta sonen begär att få ut sin del av arvet i förskott. Och det får han, och han reser bort och han har alla pengar, och så står han där hungrig och vet inte vad han ska ta sig till. Men så kommer han att tänka på att de som jobbar där hemma för hans pappa, de har det bättre än vad han själv har det. Och han återvänder för att be sin pappa om förlåtelse, men också fråga om han inte kan jobba för honom. Och han återvänder och pappan möter honom. Han vet ju inte riktigt hur han ska bli mottagen. Men pappan springer mot honom, förlåter honom och bara överöser honom med kärlek och ställer till med fest. Är så. Där är de tre bibeltexterna. Kan ni ana något tema? Är det någonting som liksom finns återkommande i de här tre? Familj och syskon, helt rätt, Nanna. Om man tänker någon rubrik för den här predikan, då jag ska innan, du får inte rubrik för den ska liksom komma en bit in. Så därför blev det lite så, gemenskap och familj. Och rubriken är, har jag lånat Guds ord till Kain? Var är din bror? Eller syster lägger jag till då. Det är rubriken för den här predikan. Var är din bror eller syster? Jag återvänder lite till de här texterna nu. Den första texten vi läste om Kain och Abel, den är ju svår tycker jag. Det är ju lite provocerande att Gud ser på välvilja till Abels offer men inte till Kains. Vad de har att offra till Gud. Och Gud ser med välvilja på det ena och inte på det andra. Alltså, hur är det eller möjligt? När jag har läst lite om den här texten så finns det ju olika försök att förklara det här. Och jag tänkte dela med mig av några sådana. Och så får ni själva ta ställning till vad ni tycker och tror. En av de här förklaringarna kan var att man tänker att det som står är Kains uttryck. Alltså Kain tyckte att det gick lite väl bra för Abel och därför uppfattade han som att Gud såg på Abels offer men inte på hans. Alltså det är Kains upplevelse av situationen som vi får läsa. En annan förklaring och som det finns stöd för i Hebreerbrevet 11:4, det är att Abel offrade i tro. Alltså, han hade med Gud, han trodde på Gud och därför så såg Gud med välvilja på hans offer. Medan Kain inte trodde på Gud utan gjorde det mer som en bara tom ritual, en handling bara för att. Och efter att vi vill ha våra hjärtan och inte bara handlingar så såg Gud med större välvilja på Abels handling. Ytterligare ett sätt att förstå det är att Abel är lillebrorsan. Han är den utsatta, den svagare. Och Gud ser alltid till de svaga och utsatta. Ett annat sätt är att koppla ihop den här berättelsen med det som precis händer innan. Där det handlar om syndafallet och att det står att Gud förbannar marken. Och Kain, han offrar av det som Gud har förbannat. Och därför så ser han inte med välvilja på det. Det finns fler möjliga förklaringar på det här, men jag släpper det så. Men jag kände att jag kan inte läsa en sån här text och inte säga någonting om det här. Och känner du att ingen av de här förklaringarna liksom landade hos dig? Ja, då kanske du får föra som jag försöker göra ibland när jag läser texter som jag tycker är konstiga och svåra. Nämligen lyfta på hatten och tänka, okej Gud, det här var konstigt, det här förstår jag inte. Men det som är det mest centrala i den här boken, evangelium, att Jesus har dött och uppstått för dig. Det finns nåd, kärlek och förlåtelse. Det förstår jag i den utsträckningen vi kan förstå det. Och det andra får vi kanske släppa för nu. Men varför jag då valde den här texten idag var ju inte på grund av allt det här svåra i den. Det kom ju bara med på köpet. Det var på grund av Guds ord till Kain. Vad är din bror? Alltså, Kain har ett ansvar för sin bror. Inte bara för att han är storebrorsan och han ska hålla koll på lillbrorsan. Utan han har ett ansvar för honom för att de är familj. De är familj och därför har de ett ansvar för varandra. Det är liksom rimligt att Kain håller koll på vad sin brorsa är eftersom de hör ihop. Vi går till nästa bibeltexten i Lukas evangeliet. Den handlar ju om Jesus och hans familj. Och det är ju lite provocerande tycker jag att när mamma och syskon kommer för att fråga efter Jesus så säger Jesus bara, vem är min mamma och vem är mina bröder? Alltså på riktigt Jesus. Så mamma är ganska mycket för sina barn ändå va? Och vi kan inte läsa att Maria har varit en dålig mamma på något sätt. Och man kan ju tänka att Jesus ändå var med och formulerade 10 Guds bud där det står att man ska hedra sin far och sin mor. Och ändå så säger Jesus bara, vem är min mamma? Alltså vilken diss. Eller? Så hade jag nog känt. Men han säger ju faktiskt någonting mer, Jesus. Han visar med handen på sina lärjungar och säger, det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelska faders vilja är min mor och mina bröder. Är min bror, syster och mor, förlåt. Alltså, Jesus visar på en familj som är större. En familj som är större än blodsband och gener. En familj som sträcker sig bortanför det. Jag tror inte Jesus sa som han gjorde för att dissa varken sina bröder eller Maria. Visa på en familj som är. I Johannes 1:12 så kan vi läsa att det står så här. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla tror på hans namn. Alltså genom att tro på Jesus så blir vi Guds barn. Och om vi har samma pappa så betyder ju det faktiskt att vi är syskon. Alla som tror på Jesus är familj. Vi hör ihop med varandra. Och det är en familj som inte har sin grund i vilka gener vi bär eller vilka vi bor tillsammans. Utan det har sin grund i vem vi tillhör. I första Korinthierbrevet 12 så talas det ju om att vi som tror på Jesus är som en kropp. Och vilken bild det är. Alltså det är utan tvekan att alla delar på min kropp är en del av mig. Det är ju väldigt solklart, tycker det i alla fall jag. Att allt som sitter på mig är en del av mig. Och lika tydligt är det ju egentligen då att alla vi som tror på Jesus ihop med varann på samma sätt. Det tredje bibelstället, berättelsen om den förlorade sonen, det är ju en berättelse som handlar om en familj. Om en pappa som inte blir tvär och arg när sonen begär ut sin del av arvet. Fast att det är förolämpande det han gör. Det är en pappa som förlåter, välkomnar och älskar när sonen kommer tillbaka. Men det är också berättelsen om syskon som inte drar jämt. Storebrorsan som är lite bitter och besviken över att han minsann har kämpat hårt utan att fått något. Han tyckte kunde vara lite mer rättvis, lite mer hård kanske, sätta ner foten lite tydligare, visa honom lite mer uppskattning. Och så har vi den där lillebrorsan som bryr sig om någon annan än sig själv. Som begär av arvet och struntar i att det är förnedrande. Men han har också modet att komma hem när allt skiter sig. Alla de här tre berättelserna handlar ju om familjen och relationerna. Den första berättelsen om Kain och Abel, den lär oss att familj så har vi också ansvar för varandra. Den andra berättelsen om Jesus och hans familj, den lär oss att när vi tillhör Jesus så har vi en större familj än de som vi delar gener med eller bor tillsammans med. Familj är vi med alla de som tillhör Gud. Och vi är Guds barn och det betyder också att vi är syskon med varandra. Och den tredje berättelsen, den handlar om att Gud är som en god far som älskar, förlåter och välkomnar. Vad får det här för konsekvenser för oss som församling då? Vad betyder det för oss? Ja, men för det första så betyder det att vi tillsammans är familj. Att vi som tror på Jesus hör ihop med varandra. Och egentligen är vi ju familj med hela världsvida kyrkan. Alltså alla som tror på Jesus är familj. Men det kan ju kännas aningen stort kanske. Och lite svårt att liksom greppa. Och kanske kan man tänka så att den församling där man är med eller tillhör, det är liksom den närmsta familjen och så är resten släkten. Alltså någonstans finns den här lite mindre gruppen som man står lite extra nära. Men det betyder ju också att vi har ansvar för varandra. Att vi har med varandras liv att göra. Att vi är liksom hopkopplade med varandra. Guds fråga till Kain, vad är din bror? Den frågan kan Gud ställa till oss också. Vad är din syster eller din bror? Alltså, var finns de människor som är en del av vår familj men som vi saknar? Som inte har eller som vi inte har sett på ett tag? Och jag tänker att det gäller både barn och unga och äldre. Och hur kan vi välkomna dem hem på ett sätt så som fadern välkomnade lillebrorsan? I samma kapitel som berättelsen om den förlorade sonen så finns också berättelsen om det förlorade fåret. Jesus säger att om en person har 100 får men upptäcker att ett är borta så går han och söker upp det. Han lämnar de 99 för att söka efter det som är förlorat. Men egentligen, helt seriöst, han har 99. Han klarar sig utan det där 100 fåret. Allt står liksom inte och faller med det. Men ändå så söker han. Ändå så letar han fast att han egentligen inte måste eller behöver. Men han gör det för att hans kärlek och hans omsorg nästan tvingar honom till det. Han kan inte låta ett får försvinna utan att han söker efter det. Och jag måste, med det sagt så måste jag säga att jag tänker inte att det är så här att vi som är kvar här, vi som är här i kyrkan idag eller så, vi är liksom kvar i tron och alla som inte är här i kyrkan, de har liksom tappat tron och lämnat Gud och de är förtappade och nu är det illa. Det är inte det jag menar. Man kan vara kvar i kyrkan och förlora tron, tyvärr. Och man kan lämna kyrkan och ha kvar tron. Jag menar liksom inte att vi ska gruppera i att vi som har tro och de som inte har. Utan vad jag är ute efter är att Gud alltid söker en som har lämnat, som är utanför. Och att vi har den uppmaningen och utmaningen att också göra det. Alltså att Gud ställer frågan till oss, vad är din bror eller syster? Vem saknas i vår familj? Var är de? Hur mår de? Vad gör de? För dig som är ny här så kanske det känns lite långsökt att veta. Man har ju ingen aning om vem som saknas. För man, hur skulle man kunna veta det? Jag tänker att man behöver inte vara med särskilt länge innan man kan märka om någon saknas. Har man varit med här idag så räcker det att se några veckor fram om det är någon man inte har mött igen. Och för dig som kanske är med i en annan församling så tänker jag att den här principen gäller oavsett församling. Det här är inte någon nimbusprincip utan gudsprincip. Alltså att söka efter den som vi saknar. Jag önskar att vi skulle göra det. Alltså fundera på vilka är det i vår gemenskap som vi saknar. Vilka är det som har brukat vara här? Eller som står i matriken som inte är här? Och det kan ju finnas många skäl till det. Det kan finnas praktiska skäl. Man kanske bor på annan ort. Men jag tänker att oavsett skäl till att man inte är här så tror jag att det är väldigt få som blir ledsna av att man hör av sig och frågar hur det är, hur man mår, vad man gör och uttrycker att vi saknar dem. Ytterligare en sak. Om vi tillsammans skulle göra ett försök att fundera över vilka är det i vår gemenskap som vi saknar och höra av oss till dem. Vad viktigt det då är hur vi bemöter dem när de kommer hit igen. Att på den förlorade sonen, vad hade hänt om han hade mötts av storebrorsan där ute på gården istället för pappan? Hade han gått med in i huset då? Eller hade han skrämts iväg? När pappan möter honom så vet vi vad som händer. Det är stora famnen. Det är kärlek, det är förlåtelse, det är värme och det är fest. Det finns ingen fördömelse, ingen anklagan, inget klander, inget kör. Vad har du gjort? Vad har du hållit hus? Varför brände du slut mina pengar? Inget sånt. Bara fest och glädje och kärlek. Och jag önskar att vi ska vara en sån gemenskap. Där det alltid är stora famnen när man kommer hit. Oavsett om man var här igår eller om det var 10 år sedan eller 3 år sedan eller 2 månader sedan. Att det alltid är stora famnen. Men att vi också hör av oss till dem som vi känner att vi saknar i vår gemenskap. De som har varit en del av gemenskapen men som inte är det nu. Av kanske olika skäl. Eller som vi ser sällan. Och att vi hör av oss och efterfrågar varandra. För vi behöver varandra. Både vi som är här behöver de som inte är här. Och de som behöver oss förhoppningsvis. Jag önskar att vi ska vara en gemenskap som får spegla den kärlek som Fadern har till var och en av oss. En gemenskap som söker upp de som vi saknar. Och en gemenskap som välkomnar varandra med värme och kärlek. Vi ber. Tack Herre för din kärlek till var och en av oss. Tack att du är den som har älskat oss först. Och tack för glädjen i att få mötas och dela gemenskapen med varandra. Herre, så ser du dem som vi saknar idag i vår gemenskap. De som har varit en del av gemenskapen men som kanske inte är det av olika skäl längre. Jag ber att du lägger människor på våra hjärtan som vi kan få bära i bön inför dig. Men där vi också faktiskt kan få göra någonting praktiskt för att välkomna dem tillbaka, Herre. Och hjälp oss att bara möta varandra med din kärlek och värme och glädje, Herre. I Jesu namn. Amen.
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. Så låt oss nu gå och välsigna vår vardag.